Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
God morgon, det kanske är eftermiddag eller kväll när du lyssnar på vår podd.
Vilken bra intro, Kodjo.
Tack så hemskt mycket, Olga. Vad kul att få se dig här igen i podden. Vilket avsnitt är det här?
Nu är vi på avsnitt 10.
Åh nej!
Ja!
Fan också.
Vilket innebär att säsong 1 är slut.
Inte nu, för det här är ju första, alltså det här är början på slutet. Men det är ju inte slutet än, för folk är precis börjat lyssna. Är du med?
Jag förstår. Du menar i slutet av det här avsnittet, då...
Är säsong 1 färdigt?
Och det här, det vi ska prata om idag, är ju då en recap av alla avsnitt som vi har spelat in under vår, sommar och höst blir det ju. Vi har ju spelat in lite olika omgångar med lite olika människor. Mm. Så vi ska ge er en liten best of.
Exakt, vad spännande. Ja.
Det är lite min plan i alla fall.
Ja, det är ju du som är producent och manusförfattare och kreatör bakom den här podden.
Manusförfattare vet jag inte om jag kan säga att jag är, för jag har ju inte skrivit något manus.
Nej, men vi har ju frågor.
Vi har haft frågor, vi har haft lite olika teman, vi har försökt ha en röd tråd genom det hela. Mm. Och det är väl det jag har bidragit med. Och min röst.
Och jag har gjort det jag är bäst på. Och det...
Exakt, precis. Ja, efter recapen, vi ska prata lite om vad vi har pratat om i säsong 1. Vad det bästa var, vad det sämsta var, vad det roligaste var. Stunder vi minns, om vi har lärt oss något. Jag vet inte om du har gjort det, Kodjo.
Nej.
Okej. Och vad vi ska göra nu. Och det kommer vi till på slutet. Sen har vi även fått in några frågor. Och det är några stycken, några ämnen som vi ska diskutera, tänkte vi. Mm. Och försöka besvara så gott vi kan.
Exakt. Så nu kör vi!
Vad har vi pratat om?
Vad har vi inte pratat om? Vi har ju pratat med alla möjliga olika typer av föräldrar.
Mm. Och icke-föräldrar. Första avsnittet var ju med Musse. Eller andra avsnittet var ju med Musse Hasselvall, som egentligen inte hade några egna barn.
Nej, så där stack vi ifrån lite grann och tänkte så här. Men det finns ju folk som kanske inte är föräldrar, men ändå har barn i närheten. Och då kan det vara intressant att prata om just den grejen liksom.
Och varför man vill eller inte vill skaffa barn egentligen.
Ja.
Och sen gick vi vidare och pratade med någon som var gravid.
Farah Abadi.
Precis, vi fick inte med hennes kille.
Nej. Men han var i rummet, kan vi säga.
Han var i rummet och han lyssnade och han gav tummen upp ibland och skrattade lite.
Jättetyst. Inombords.
Precis. Men det där var ju faktiskt även vår mest speciella inspelning. För alla andra inspelningar har ju varit här i studion på Acast. Mm. Medan förra avsnittet, där tog vi med oss allt pick och pack och åkte
till Malmö. Till Malmö. Ja. Vilket var fantastiskt.
Egentligen, det var en jättehärlig minisemester för oss.
Tips hörni, om ni ska ut med barnen, åk tåg. Fast åk ett schysst tåg, så att säga. Det är nice.
Precis, och våra barn åker inte tåg så ofta, så det är ju en happening i sig. Det var jättemysigt hela resan. Vi bad ju även om lite tips om vad man kunde göra i Malmö, så då gjorde vi det.
Ja, alltså det var väl falafel som tillhörde grejen i Malmö. Så precis. Då gick vi och testade det.
Ja.
Okej. Okay.
Nej, lite mer sås efterfrågade jag.
I don't know, jag är kanske inte en sån här falafelkondissör. Men
hur som? Jag är inte ett fan av falafel heller.
Nej, alltså det går jag att äta. Men hur som, så liksom åk ut och gör grejer tillsammans. Alltså nu är det i och för sig vintertid, så det är kanske många som åker på såna här skidresor och skit med sina barn. Men hitta på äventyr. Alltså, det är ju jobbigt. Det kan man ju inte ljuga och säga. Men det är värt det när man väl har gjort det.
Som när vi var på, eller när jag var på Naturhistoriska med barnen i helgen. Det var ju värt det efter att det var slut. Ja. Så kände jag så här, men det här var värt det.
Och diverse mutor hade inhandlat. Så.
Ja, exakt. Och det var lite kalabalik i butiken där. När Zion bestämde sig för att han ville ha en jättestor dinosaurie för 400 kronor. Vilket i min värld var en fortune för en leksak som han förmodligen inte skulle leka så mycket mer med efter den dagen.
Leksaker överlag är... Det sjuka jag kan tycka, nu när man själv är förälder, är att jag minns hur otroligt... För att när jag brukar handla med min mamma... jag brukar alltid följa med min mamma när hon åkte och handla. Och till denna dag så tror jag fortfarande att det är därför jag gillar att åka och storhandla. För det var någonting som bara hon och jag gjorde tillsammans. Och så liksom, hur skulle man tänka på att veta, köpa de billigaste varorna och liksom hur man skulle få ihop ekonomin för att få ihop liksom mat i familjen. Men det som jag alltid gjorde när jag fick följa med henne då var att jag alltid hängde i leksaksavdelningen i såna här supermarknader.
Och pillade på allt.
Nej, man får inte röra saker, det lärde mig tidigt. Rör inte, men man kan stå och kolla jävligt mycket. Och så här, du vet, så här, jag kunde stå framför ett paket typ med G.I. Joe eller Transformers or what have you. Och du vet, bara där så liksom kunde man säga, oh no, Optimus Prime, help me, Bumblebee. Utan att röra någonting. För att mamma kunde ju dyka upp ibland, för man är så mitt uppe i leken. Och då hade jag gjort misstaget av att ta loss grejer. Kojo, pojitam! Kojo! Kojo! Så att det vill man undvika, för det förstör min illusion av min lek. Så då kunde jag bara stå framför och hålla på och leka med grejerna. Och ibland, någon gång, alltså så här, jag tror jag kan räkna på mina händer de gånger det faktiskt hände att jag fick liksom ha en leksak. Men då får man liksom ha en taktik. Man fick ha liksom en metodik i det liksom. Inte för tidigt in i handlingen, för att då är hon liksom sur, utan när hon börjat närma sig slutet, för då, och du fick inte lämna utanför leksaksavdelningen heller. Det var en jätteviktig regel. Och då brukar jag alltid stå så kunde man hitta liksom en grej. Så man börjar med någonting dyrt. Alltså, och dyrt för mig var, desto fler siffror, desto mindre benägen är mamma att köpa det. Så att då kunde man hålla liksom någonting som man såg jättemånga siffror på. Och sen kunde man hålla upp ett paket tuggummi. Förstår du?
Så att men det är ville så här... du egentligen väldigt mycket ha tuggummi? Då?
Nej, fuck no, men jag ville ha någonting. Någonting okay, måste man ändå kunna få med sig. Ja, ta någonting dyrt. Här är Optimus Prime. Den kostar jättemånga siffror. Eller ett paket Hubba Bubba. Och då kunde man få Hubba Bubban.
Okej, i alla fall, åtminstone.
Ja, åtminstone. Ja. Och, det är så här, och nu, när man själv var barn, så är ju, har ju jag blivit min mamma, märker ju på mig själv. Att så här, jag vill ju inte att våra ungar ska ha sjukt mycket grejer, för att de leker med saker och ting en stund och så tröttar de. Och jag kommer ihåg att min mamma brukar säga det till mig hela tiden. Hon bara, jag just going to play with it for a while and then you're going to let it go. Man bara, nej, alltså jag kommer älska den här leksaken forever.
Men så kände jag lite för den där dinosaurien. Och Zion har ju inte tagit efter din strategi där.
Nej.
Och titta på, han är i och för sig tre, så jag vet inte hur många siffror han ser framför sig när han ser siffror.
Alltså inga siffror. Han har ju fattat bara, konceptet av vad saker och ting kan få dyra.
Ja, men exakt. Och då sa jag ju så här, men den här dinosaurien är jättedyr. Men det sket han ju fullständigt. Han la ju sig ner på golvet och gjorde den här klassiska, du vet, la sig ner på golvet, skrek, grät, så att jag skämdes faktiskt. Men jag kände ändå att jag var ganska cool med det där. Men misstaget jag gjorde var ju då, för att få en lugn bilresa hem, så kände jag att när han har lugnat ner sig, då går jag och köper någonting ändå. Vilket jag kanske inte borde ha gjort som förälder.
Nej,
men man ska ju stå på sig. Har man sagt nej, så har man sagt nej.
Alltså, jag vet inte. Det är väl to each his own, som man säger. Det är väl liksom...
Men i alla fall, efter att han hade lugnat ner sig, vi hade torkat tårarna, snoret och allt det där, så gick vi väl tillbaka till butiken. Och då fick han ju en dinosaurie som var mindre.
En stegosaurus.
Och inte kostade Stegosaurus.
Nej, stegosaurus.
Okej. Okay. Ja.
Fråga mig inte hur jag vet.
Så mycket lärde jag mig på Naturhistoriska.
Nej, men jag lärde mig från en tv-serie som heter Dino Riders när jag var liten. Och då, sagt samma.
Ja, men i alla fall så fick han den här jävla dinosaurien som han lekte med i typ en dag ungefär.
Nej, igår lekte han faktiskt med den. Den visade sig att det var en bad guy och Stålmannen skulle stoppa den från att äta upp alla Paw Patrol och grejer. Ja, så att den är med.
Den är med i leken fortfarande. Men nu har vi gått ifrån våran plan lite grann här. Vi ska ju prata om vad vi har pratat om i säsong 1. Inte vad som har hänt i helgen.
Jo, men fan, det kan vara bra, lite personliga anekdoter.
Precis, och förra avsnittet, där hade vi ju lite problem med tekniken. Vi köpte ju, vi ska ju säga det, vi köpte ju en utrustning när vi började spela in, innan vi insåg att vi kunde spela in alla avsnitt i en studio med bra ljud och bra kvalitet på ljudet. Så vi köpte ju, innan det så köpte vi en hel uppsättning med saker och ting.
De pengarna är borta.
Exakt. Ja, och det var ju mikrofoner och det var en sån här liten manik Mac som man spelar. Och det kan vi ju konstatera att vi inte har haft så mycket användning för.
Men man vet aldrig.
Någon gång i framtiden?
Ja, kanske.
Det är ju bra att ha. De står, allt det här står fortfarande i påsar. I kartongerna som det kom i.
Men det är för att jag är väldigt noggrann med att saker och ting... Jag är väldigt pedant med mina grejer.
Ja.
De ska ligga i saker och ting så att de är skyddade från alla andra som vill ha dem.
Ja, och damm och sådana saker.
Nej, inte damm. Det skiter jag fullständigt.
Nej, okay. Ja, men i alla fall, ljudkvalitetsmässigt så var det nog inte vårt bästa... avsnitt.
Nej, men den här gången
fick vi höra efteråt också.
Ja, men den här gången, oj vilket ljud ni ska få, eller hör, hoppas jag.
Nej. Ja, det hoppas jag också.
Jobbar ni inom industri, lyssna på podden hemma.
Just det är någon som har jobbat inom industri som har skrivit till oss.
Det här är inte en industrivänlig podd.
Nej, fast ja.
Nej, det
vi vill ju att hon ska fortsätta lyssna.
Fortsätt lyssna, gör det hemma. Ja. Säg åt alla, håll käften. Jag ska ta ett break på en halvtimme, 45 minuter. Meditera, och så kan ni lyssna på oss.
Ja, eller när man sitter på toan, istället för att läsa den här tidningen. När man ska göra nummer två.
Ja, fast kom ihåg att torka också så att det liksom inte torkar.
Okej, okay. Ja, där kom dagens tips från
Korg. Där har ni med er.
Ja, efter Farah så gick vi vidare till... Det har ju varit en röd tråd i podden, även om ni kanske inte har reflekterat så mycket över det.
Så har du reflekterat sjukt mycket över det?
Jag har ju reflekterat och jag har ju skrivit den här röda tråden och varje avsnitt har ju haft ett tema. Efter Farah, som var gravid, gick vi... Hon är ju fortfarande gravid, hon födde i november.
Mm.
Ja, så kanske har hon fött när den här podden sänds.
Mm.
Men i alla fall så gick vi vidare till att prata lite mer om vad man ska tänka på inför förlossning. Och sen avsnittet efter det så tog vi upp faktiskt själva förlossningen. Och i alla avsnitt så har vi frågat våra gäster om hur deras förlossning gick till.
Mm.
Och när vi pratade om inför förlossningen och även förlossningen så hade vi med Sofie Loftman som var vår barnmorska back in the day när vi var gravida med Zion.
Mm.
Som vi gillade väldigt mycket. Och hon var ju väldigt... Alltså hon var ju en trygg punkt då, kände jag. Och även genom den här poddresan så tycker jag ändå hennes... Alltså hennes avsnitt har ju varit de mest informationspackade avsnitten. Yeah. Som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Och genom allt det så har hon haft en sån lugn och trygg stämma. Som gör att i alla fall jag kände att jag skulle kunna föda ett till barn.
Vilket du och har planer på att göra.
Ja, ändå.
Trots med eller utan Sofies råd. Det är väl också ett avsnitt man kan tipsa om till nära och kära som kanske är på väg in. Om man känner att man har en massa frågor kring just så här förlossning och graviditet från ett praktiskt perspektiv så är det Sofies avsnitt som vi kan...
hänvisa till.
Ja.
För det har ju varit precis, där har vi tagit upp allt som har med liksom inför och efter att göra. Vi pratade ju även lite amning och lite såna här heta potatisar.
Mm. Som man kanske inte känner till om man inte har barn.
Nej.
Så att, ja men lyssna på den om ni vill ha mer köttig info. Annars har vi ju bara valt folk som har samma livsinställning som
ungefär,
vi har.
Ungefär, precis.
Skitsamma, det är bra, det löser sig.
Ja, efter Sofie då hade vi ju, de var ju nyblivna föräldrar då när vi gjorde det avsnittet. Men det sändes ju nu i höst så hon hade ju hunnit bli några månader äldre. Så de var inte så nyblivna längre. Men Michelle Kadir och Simon Emanuel hade vi med.
Mm.
Och de pratade ju om den första tiden med en bebis. Och hur livet förändras.
Mm.
Eller inte förändras. Det är lite vad man gör det till, helt enkelt.
Ja, och hur de har fått det att funka. Och hur familjesituationen ser ut. Och,
och det mest minnesvärda från det avsnittet kommer ihåg ett citat som jag tror att Simon sa. Varför har man gått runt och haft tråkigt i 30 år? Alla de här som säger livet förändras. Ingenting spelar någon som helst roll när man väl får barn.
Och det är ju inte helt sant. Eller så kanske är det för er. Men det är inte våran sanning. Exakt så är det inte för alla.
Exakt. Och sen efter Michelle och Simon, vilka hade vi då?
Ja, ingen aning.
Har du inte?
Nej, jag har inte koll på någonting. Var det Emma?
Mm, Emma Knyckare hade vi i milstolpeavsnittet.
Mm.
Och hon var ju sjukt rolig.
Mm. Helt oväntat från en komiker. Nej, men det jag tyckte om Emma var att det var väldigt ärligt. Och så här, att återigen så handlar det liksom om att... Jag tror att om det är någonting också som har varit så här väldigt förekommande är det ju att varenda upplevelse utav den här grejen som vi kallar föräldraskap är unikt. Liksom att det inte går att säga att om jag upplevde det så här och därför kommer du uppleva det så här. Utan att allas berättelser har varit annorlunda. Och där Emmas var ju väldigt unik och väldigt rolig.
Precis, hon pratade ju mycket om kejsarsnittet som hon gjorde. Och det, alltså det som har varit mest förvånande tycker jag ändå är det att många av våra gäster, nästan alla, nu är ju Farah fortfarande gravid, men de andra har ju förlösts med kejsarsnitt.
Mm, många men inte alla.
Inte alla men många, precis. Ja. Och det var ju någonting som vi fick prata, eller vi pratade väldigt mycket om.
just för olika anledningar.
Ja, precis. Och det kan ju vara lite olika anledningar till varför man gör det. Vissa hade ju planerat och andra hade ju fått göra ett akut kejsarsnitt av olika anledningar också.
Mm.
Så Emma kommer ju vara bokaktuell med en föräldrabok som jag tror kommer vara väldigt rolig i vår.
Mm. Och kanske nästan lika rolig som våran.
Efter Emma, då hade vi ju med Martina och Carl. Och vi skulle ju prata om relation och hur relationen förändras efter att man fått barn. Och om man förändras som person. Men de kände inte själva att de hade förändrats något nämnvärt.
Nej, men nu när de inte är här. Oj, vad de har förändrats.
Ja, du vet ju.
Ja, jag vet. Oj. Det är två helt olika personer, det är bara att de inte ser det själva.
Ja, men de hade ju den här inställningen att de inte skulle göra några förändringar i sitt liv.
Nej.
Att de fick barn.
Nej, men jag tror nog att det finns lika många som är beredda på att förändra precis allt när man ska bli förälder. Så finns det ju minst lika många som säger bara, fuck it, vi kör samma grej. Och det är ju där vi är och många med oss har varit.
Och det beror lite grann på vad man har haft för liv innan också.
Mm.
Är man, alltså softar man mycket och hänger i soffan och kollar på serier, så kanske det är någonting som
man kan inkorporera två, i vårat fall, nya personer i.
Precis, och kolla på Walking Dead medan barnen sover.
Ja,
och sen hade vi Alexander och Malin Karim.
Mm.
Eller Malin och Alexander Karim, kanske man ska säga. Tjejerna först. Ja, och de var ju lite våra
Malix!
Malix.
Ja, vi hade Malix Karim. Jag vill att vi är de första med att dumpa deras med att...
Ja, nu kan vi sätta det också.
Malix Karim.
Mm.
Ja, hade vi.
Precis, och de, där pratade vi ju mycket om, för jag kommer ihåg när vi bestämde oss, eller när vi sa att vi skulle tillfråga dem om att vara med i podden, så såg vi ju en bild på dem, en jättehärlig bild när de satt med hela sin familj utomlands någonstans, och de har ju tre barn, och då kom jag ihåg att jag skickade det till Koddy och var så här, de borde vara med, för det här är ju målbilden, för de verkar ju kunna ha ett soft och roligt liv ändå, fastän de har tre barn.
Ja, alltså... Malix, om ni lyssnar.
Malix.
Så tänkte jag i alla fall att åh, de här två, det är oss som typ 10 år.
Oj, Kodjo. Nu ska inte man age-shama folk här.
Jag skulle aldrig age-shama någon. Det är ju en hyllning. Om 10 år så kommer vi vara dem.
Fast de är ju inte 10 år äldre än vi.
Okej, kanske 5 då.
Ja, exakt 5. Halvera det. Ja, men de var ju målbilden. Vi pratade ju lite om vad som hände sen egentligen. Om de lever det drömliv som de trodde att de skulle göra.
Och hur det är med 3 barn, varav 2, vad är det, 2/3 var kolikbarn. Och liksom hur man tar sig igenom det.
Precis. Och under hela den här resan, där vi har spelat in totalt, det är ju inte jättemånga poddavsnitt egentligen. Vi har haft 8 avsnitt med gäster, och vi har haft 2 avsnitt där bara vi har tagit plats.
Ja, och hela upplägget har ju varit att det ska följa liksom tematiken som finns i våran bok.
Tematiken, att det liksom... är det ett ord?
Ja, det är
okay.
det.
Ja, att nu det är det
Ja, nej, men det är ett ord. Du kan googla det. Ni kan också googla om ni vill. Ja. Men det att det ska följa att bokens tematik följer också poddens tematik. Liksom att det är samma idé och upplägg kring boken finns i
Förlåt, jag måste bara fråga. Är tematik ett ord du lärde dig idag? För jag har aldrig hört dig använda det förut.
Nej, men du vet, jag kan svenska språket. Jag fick ju 20 av 20 på högskoleprovet, orddelen. Jag kan ord.
Så, det här är nyheter för mig. Jag lär mig något nytt om Kodjo varje dag.
Jag är väldigt eklektisk när det kommer till mitt smak och tycke.
Eklektisk?
Oj. En till som du kan lägga till. Till ord som du inte trodde att Kodjo kunde.
Okej, tillbaka till det vi ska prata om.
Ja.
Poddens tematik följer ju då tematiken som även finns i boken. Och det var ju lite det som var tanken med det hela.
Sa jag precis det här?
Ja, fast jag kände att jag avbröt det lite grann. Så då vill jag upprepa det du sa. Och det har ju hela tiden varit något som vi har strävat efter, dels att ge er lyssnare en röd tråd och sen er som har köpt boken och har läst den, en röd tråd genom det hela. I boken så var det ju väldigt mycket vår historia som vi berättade, och podden handlade egentligen om andra föräldrar och deras historia. Och varför vi gjorde det till att börja med var ju för att vi ville bredda den här bilden av, vi skrev ju boken för att vi tyckte att föräldraskap känns så himla bajsnödigt ibland. Och det är så många måsten kring det, och det är ju liksom inte så avslappnat som man egentligen skulle vilja att det var. Och barn är ju en stor grej, men det behöver ju inte ta över hela liksom ens liv, och att vara förälder. Det behöver ju inte vara en så stor grej som man kanske gör det till. Alltid. Nej.
Hold up. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nu har vi kommit till nästan slutet av den här säsongen. Och om du skulle konkretisera då, Kody, vad var det bästa med att spela in den här podden?
Det bästa tycker jag med hela våran poddserie har varit, hoppas jag då, att folk blir lite lugnare inför att bli förälder. För att jag brukar ofta säga det till kompisar och nära och kära som är på väg in i att jag tycker inte att det är en sån jättestor grej. Folk har gjort det i alla tider, som vi kom fram till med Musse. Men att jag hoppas att man kan ta det lite mer med en klackspark. Alltså, så här, bara lev livet. Det är det som har varit viktigast för mig i alla fall med den här podden. Att säga, slappna av. It's not a big deal, man. Du klarar det. Dina föräldrar klarar det. Deras föräldrar klarar det. Och deras föräldrar klarar det. Och så här, folk klarar det här idag med sämre förutsättningar än vad vi har i Sverige. Så att liksom, det kommer gå bra. Och det är det som jag hoppas att folk får med sig.
Precis, och jag tror att jag skulle säga detsamma där, att det bästa har ju varit att höra andra människors eller andra föräldrars perspektiv på det hela. Och se att man inte är ensam i det här med att man egentligen kanske inte alltid har 100% koll på läget, men att det är okej att vi alla gör vårt bästa ändå.
Och det vi har sagt det hela tiden, och vi säger det igen, vi har varit väldigt noggranna med vilka vi har valt ut. Så att det går i linje med våran tes.
Precis, och vad var det sämsta skulle du säga, Kodjo?
Ljudet på vissa avsnitt, jag är väldigt kritisk till det. Jag tycker liksom att man ska kunna höra vad folk säger, och jag tycker inte att det är okej att det har fallerat. Men jag gillar Kodjo och Olga, och jag fortsätter ge dem en chans.
Ja, schysst, Kodjo.
Ja, men sån är jag.
Jag skulle nog säga samma sak där också. Jag tycker att det har ju, det bästa har ju varit att jag har ju klippt och fixat och donat med alla avsnitt själv.
Som fan.
Och jag är ju väldigt pedant och noggrann av mig. Och jag har faktiskt tyckt att det har varit jätteroligt att lära sig det. Att klippa podd.
Och nu gör det like a motherfucking boss.
Ja, och nu går det väldigt snabbt, och nu går det väldigt, alltså nu är det rätt enkelt, kände jag igår. Jag gjorde det på en halvtimme ungefär.
Hur är det resten av tiden? Satt på Facebook, checka vad som är på Instagram, you know.
Precis, jag kanske överdriver, det kanske tog en timme och lyssna igenom allt och klippa in saker och ting. Men det sämsta har nog då varit, och det känner jag att jag har haft lite ångest för, i och med att jag är så himla pedant som jag är, att ljudet kanske inte har varit helt hundra i alla avsnitt. Vi har även lärt oss att gästerna borde ha suttit lite närmare mikrofonen. Nu så här, i efterhand kan man ju reflektera över det. Så vissa avsnitt var ju inte helt hundraprocentiga. Förra avsnittet spelade vi in dessutom in med vår egna utrustning, den enda gången vi faktiskt använde den. Och där var ju ljudet, det var ju så himla, det var ju som att lyssna.
Vi satt i en burk och spelade in.
Ja, men exakt så. Så där fick jag, alltså jag googlade sönder mig själv för att hitta en lösning på det problemet. Och det jag lärde mig där var ju att dåligt ljud in blir dåligt ljud ut. Men på något sätt så tror jag ändå att jag lyckades fixa det. Så jag har ju lärt mig väldigt mycket, men det sämsta har nog varit den här uppförsbacken i ljudkvalitet och poddklipp och liksom allt
men vi
det.
Har blivit bättre.
Nej, vi har blivit bättre. Jag har blivit bättre, precis. Vad var det roligaste då, Kodjo?
Det har jag redan sagt.
Nej, du pratade om det bästa. Aha. Vad var det roligaste? Finns det några stunder som du minns extra väl?
Ja, men jag tycker det har varit roligt. Alltså, vi har ju skrattat med alla gäster. Så att jag vill inte välja ut någon. Jag vill inte peka ut någon mer än någon annan. Jag tycker att alla har varit roliga på sitt sätt. Så ni är inskolade i public service och att alla är lika värde.
Ja, men vad har varit det roligaste med att spela in podden då?
Det roligaste med att spela in podden har nog också varit det som jag tyckte var roligast med att spela in podden.
Det roligaste för mig med att spela in den här podden har ju varit att spela in den med dig, Kodjo.
Ja, älskling. Det roligaste med att spela in den här podden har varit att spela in den här podden med dig.
Okej. Det är jag som slängde blickar åt dig här från andra sidan. Inspelningen. Och har vi lärt oss något? Har du lärt dig något? Jag har lärt mig hur man klipper podd och hur man producerar en podd. Så jag tyckte jag var väldigt värdefullt. Vad har du lärt dig?
Jag har nog inte lärt mig någonting alls. Nej, men jag tycker det har bara varit roligt att ha samtal med folk. Det är väl det som har varit grejen. Det här brukar jag ju göra. Så att det inte varit en big stretch för mig att sitta och snacka
just
med folk.
Just det, det är sant. Kodjo är en veteran vad gäller att prata med människor.
Prata med människor kan jag. I en studio, i under kontrollerade former. Privat, not so much.
Ja, du är ganska...
osoft.
Nej, det är det inte. Ja, och då kommer vi till frågedelen i podden. Vi har ju fått in lite frågor. Jag efterlyste ju några frågor både på Facebook-sidan och på min Instagram. Och vi fick faktiskt in en del frågor och en del ämnen som jag tänkte att vi skulle diskutera här. För det här är ju trots allt ett frågepoddsavsnitt.
Yep.
Och då kan vi börja med fråga ett som vi fick in. Hur orkar man göra karriär och samtidigt komma hem till ett heltidsjobb?
Det känns väl rättvisare att du egentligen svarar på den här frågan. För att
hur orkar du, Kodjo?
Alltså jag jobbar ju inte så jättemycket. Eller, för mig går det i perioder.
Okay.
Jag kan ha en intensiv period och då blir det inte så jättemycket föräldraskap. Men det är ju verkligen inte... det så ofta det händer. Jag tror folk har en uppfattning av att man kan, eller av att jag kanske jobbar mer och gör fler saker än vad jag egentligen gör. Men oftast om det är en lugn period så har jag jättemycket tid över till att vara förälder. Så att för mig är inte det någon jättesvår balansgång att hitta.
Det
är
men bara det kommer ju en period nu till exempel. Nu är vi ju i, vad blir det, november när det här sänds. Och november, december brukar ju vara rätt hektiska för dig.
Ja, juletid brukar det vara rätt mycket. Och tidigare var det ju också Musikhjälpen som tog en vecka bort från familj. Nu är ju det borta. Nej, men det går i perioder. Och jag har nog vant mig vid det. Så att det känns rätt lugnt för mig. Så det är inte så, jag tycker inte att det är så jättesvårt att få ihop. Och plus att jag har ett otroligt stöd i form av min fru och livskamrat.
Jag, alltså det här med att göra karriär, jag vet inte om jag gör någon karriär just nu. Jag tror att jag redan har gjort min lilla beskärda del av den här karriärsjakten innan jag hade barn egentligen. Så nu tror jag att jag bara är på en sån här maintain-nivå av det jobb som jag...
Fast det stämmer ju inte.
Redan har. Hur menar du då?
Ja, men fast du klättrar ju fortfarande. Det är inte som att du är kvar på... Du är ju
kvar på samma företag.
Nu får du sälja yourself, nu håller du på att sälja yourself short. Du har ju bytt tjänst så här 18 gånger sedan du började på företaget som du startade på för, vad är det nu, 6 år sedan. Men du har ju jobbat dig uppåt hela tiden och det fortsätter du göra. Så att jag tror att säga så här att du bara håller på att maintaina stämmer inte. Utan du jobbar ju fortfarande uppåt. Sen kanske det inte är så här, jag ska ta mig till nästa nivå, för fan, nu ska jag sälja shit och göra grejer. Men att du fortsätter ju fortfarande ta dig uppåt och framåt.
Ja, om vi backar bandet lite grann. Jag jobbar ju då på ett ganska stort amerikanskt IT-bolag som jag har gjort de senaste 7 åren egentligen. Och det som jag menar då med att jag maintainer är ju egentligen att jag är kvar på samma företag. Det som är bekvämt med att vara kvar på samma företag som man var innan man fick barn, skulle jag säga då, det är att man känner sig bekväm med de människorna och det, de arbetsuppgifterna man egentligen har. Sen har ju jag, som Kodjo säger då, klättrat ett par steg och haft lite olika positioner och tjänster på det företaget. Det som jag skulle säga var... alltså den kombinationen av saker och ting som jag gör nu tycker jag är väldigt... alltså den är egentligen 100%. Sen beror det ju på jättemycket hur man är som person. Jag är ju din totala motsats vad gäller att vilja göra saker. Jag vill ju göra jättemycket. Och ibland tar det ju över. Som till exempel idag, kan jag berätta lite om idag. Jag springer ju vanligtvis på rätt mycket möten under veckodagarna. Och det här avsnittet spelas ju då in under min lunch egentligen. Så jag var på ett möte i morse och sen åkte jag in hit till studion och ska spela in det här avsnittet. Och sen åker jag tillbaka till kontoret för att ha ett par möten till. Och sen gör jag lite saker och ting vid sidan om och sådär. Och sen ikväll kanske jag ska mejla lite vad gäller boken och hålla på med podden och marknadsföra lite olika saker. Så jag tycker att den, liksom, att kunna hitta den här balansen i att göra både och. Både det som man egentligen tjänar pengar på, vilket är ett jobb, och det som man kanske i dagsläget inte tjänar sig jättemycket eller inga pengar alls egentligen. Men däremot så är det ju någonting som jag tycker är väldigt roligt att göra. Och den kombinationen tycker jag passar mig väldigt bra. Och som sagt, jag gillar att göra mycket och jag gillar ju när det är liksom fart och springa och så. Det som har varit utmanande, det var ju utmanande att gå på föräldraledighet när jag först gjorde det. Alltså gå på mammaledighet. För att det gick från 100 till 0. Och jag gillade inte alls den här första tiden med en bebis.
Mm.
Det som, och sen kom jag ju tillbaka till jobbet.
Egentligen. I ett halvår.
I ett halvår, precis. Så jag gjorde ett inspel där ett halvår. Jag var gravid när jag gick på... jag var gravid när jag bytte tjänst. Jobbade i min nya tjänst, i min nya roll, ett halvår. Gick på mammaledighet. Där det var väldigt, väldigt lugnt. Sen upptäckte vi att jag var gravid igen. Strax innan jag skulle börja jobba. Så 2 veckor efter att vi upptäckte att jag var gravid så började jag jobba igen. Och då var jag tillbaks ett halvår. Och sen gick jag på mammaledighet igen. Och då kände jag så här, nej, jag vill göra lite andra saker. Ja, och det som jag tycker är kul. Så att komma tillbaka till jobbet den här gången har ju varit väldigt... jag tror att jag fortfarande håller på att leta efter den här balansen. Som sagt så gillar ju jag att göra mycket när det är mycket som händer. Men det här med liksom ha 2 barn, komma iväg på morgnarna, lämna på förskolan de morgnar som Kod ju inte är hemma. För du, ibland så har du ju morgonpasset som du kör. Och göra hela den... Alltså lämna nu när det är höst och snart kommer vintern och bara du vet, så man tror att man har lämnat och man tror att man är klar. Fast det är man inte, för man ska ju på med de här galonisarna, för de ska ju vara ute i ur och skur.
Jag funderar på om vi ska ta hem galonisarna.
Ja, kanske tvätta dem eller?
Nej, bara slänga på dem när de är hemma och sen dumpar man dem direkt.
Du tänker så.
Liten parentes.
Ja, men det är ju fortfarande ytterligare ett moment som man måste klara av på morgonen. Så hela den grejen att liksom lämna och sen åka till möten och sen göra det här. Och sen liksom, nu försöker jag också inkorporera träning tillbaka på något sätt i mitt liv. Så försöker se ifall jag skulle kunna hinna med att träna på luncherna ibland också eller efter jobbet. Men oftast är det ju du som hämtar.
Ja, det är min grej.
Och hur ser kvällarna ut då? Då lägger vi barnen och sen ibland gör jag lite saker och ting vid sidan om. Skriver lite, eller klipper lite podd och sådär.
Och kodjo. Jag sitter och kanske spela. Kolla på någon serie.
Precis.
Kolla på en UFO-dokumentär just nu. Ja, allt det här är oerhört spännande.
Ja, så det här med orken, jag tror att det är väldigt individuellt. Jag tror att det är helt enkelt är liksom hur man är som person, hur mycket man orkar, hur mycket man vill egentligen. Och jag tror att det inte är alls någonting som man behöver alltså känna någon press.
Nej, det korta svaret är, gör det du pallar med och skit i resten.
Precis. Sen finns det ju väldigt mycket, jag måste säga, som kvinna under det första året med barn. Så, alltså, de mammor som jag har pratat med, många känner ju lite så här, vad vill jag göra med mitt liv egentligen? Vad skulle jag göra? Vad skulle jag välja att göra om jag fick välja att göra vad som helst? Så för min del har det ju varit, liksom, jag har ju alltid velat skriva, så för min del var det ju att gå den där skrivkursen som jag kanske inte visste om att jag ville gå, men som jag upptäckte att jag ville gå när jag var mammaledig. Och det var ju, alltså den upptäckten, jag älskade ju de där kvällarna.
Jag med!
Det var varje måndag mellan 6 och 9 så var jag på skrivkurs i 2-3 månader.
Så hängde ungefär. Jag med Zion.
Och det gjorde jag i 2 omgångar.
Mm.
Så hängde du med Zion också, Zoe.
Just det!
Ja, hon hann ju födas andra omgången.
Ja, vi hade det så jävla mysigt.
Ja, men så det var ju lite så här, jag vet inte, nu ska inte jag hålla på och slänga tips omkring mig. Som sagt, det är upp till var och en. Men en sak som jag känner så här, det som har varit väldigt värdefullt för mig, det är att ta tillvara på den tiden som man har när man är mammaledig. Om man nu känner att man har tid. Vissa tycker att det är jättestressigt att vara mammaledig. Det är jättemycket som man måste göra. Men känner man att man är lite rastlös, som jag, så finns det ju jättemycket som man skulle kunna göra. Det finns fotokurser, det finns skrivkurser, det finns språkkurser, det finns allt möjligt som man även kan ta på distans.
Ja, och har du förmånen av att ha en partner i ditt föräldraskap, utnyttja den partnern.
Exakt. Ge dem lite bonding time.
Ja, låt dem överleva själva. De överlever ju på ett eller annat sätt.
Precis, så det var det långa svaret på den frågan. Men det korta svaret är, gör det du känner att du orkar och det du vill. Egentligen. Fråga nummer 2 då. Var det läskigt att bli förälder?
Nej. nej, jag tycker nog kanske inte det. Jag tror nog bara att det enda som jag tyckte var konstigt med den här första perioden var att det alltid var någon där. Alltså att man alltid hade det här barnet med sig. I och med att jag inte jobbar så jättemycket när jag väl jobbar i perioder, så brukar jag ofta ha mina dagar för mig själv liksom. Väldigt mycket egen tid, medan du var och jobbade 9 to 5. Och för mig blev det lite weird när du var hemma hela tiden med Zion. Alltså, det var nog den stora omställningen. Att så här, komma hem
att
och
där.
Att ni var där. Och bara, hej, här är ni. Men överlag så nej, jag tyckte nog inte, återigen, alltså jag nog inte tyckte att det var så här, shit vad stort, nu är det liksom så. Utan det var snarare bara, det var lite konstigt att det var någon hemma när jag kom hem. Det var nog det enda.
Men skulle du säga att du var redo att bli förälder, när man du väl blev förälder?
Nej, men man är nog aldrig redo. Jag tänker på liksom föräldraskapet som den där gången som man hoppade från 3:an eller 5:an eller 10:an. Liksom. Att så här, att bara kasta sig ut, och när du väl är i luften, då är det bara vänta tills du landar. Liksom. I det här fallet kanske det tar 18 år, men förr senare så landar du. Liksom. Och det är väldigt mycket den inställning jag har till allt som jag gör. Jag tror att det har blivit min överlevnadsmekanism i mitt yrkesval i livet. Att så här, man får kasta sig ut. Man bara får kasta sig ut. Och det är det jag har gjort med allt jag gör i en professionell aspekt och i en privat aspekt. Så blir det också att man bara kastar sig ut. Att så här, nu är du förälder, all right, så kastar man bara ut. Och så får man väl vänta tills man landar.
Men hinner du stanna upp och reflektera över det när du väl kastar dig ut? Nej, du gör inte sånt. Men skulle du vilja göra sånt mer?
Nej. Alltså okay. den enda gången, det enda som jag reflekterar över, det är saker som, alltså om jag har varit uppträtt, om jag har kört stand-up, då kan jag liksom, brukar jag väldigt ofta så här reflektera och tänka igenom så här, men vad, hur och liksom på vilket sätt kan man putsa och trimma och hur funkar den här grejen. Men föräldraskapet är ju fortfarande det är ett pågående fall. Man är fortfarande i luften. Så att där...
Men kan du stanna upp? För jag kan känna så ibland som jag till exempel nu när, på Naturhistoriska dag när jag ändå gick tillbaka och köpte den där mindre dinosaurien till Zion, att jag kan reflektera över det efteråt. Så här, gjorde jag verkligen rätt här? Jag kanske borde ha stått på mig, sagt nej och låtit honom lära sig utav det. Att liksom, vill man ha någonting att skrika och gråter, så är inte det sättet att få någonting. För nu fick han ju någonting ändå. Kan du känna så ibland att du kan reflektera över saker och ting som du kanske borde ha gjort annorlunda i efterhand?
Nej, jag säger alltid nej. Så står jag på mig. Men jag tror nog att alltså just vad gäller dem så här, jag tror det enda som jag börjat göra mer nu nu på senare tid är att jag faktiskt tar mig tid att kolla på dem. Jag tar mig tid att bara sätta så här, om vi är själva, om liksom jag har hämtat från dagis och så kommer vi hem och så har vi bytt om till pyjamas och alltihopa, så brukar jag ta mig tid att bara sitta och kolla på dem när de gör sina grejer, liksom, när de håller på och leker, när Zoe springer runt och klättrar på saker. I och för sig, då handlar det om att plocka bort henne från saker och ting så att hon inte ramlar ner och slår ihjäl sig. Men att det jag börjat göra nyligen, det är att jag tar mig tid att faktiskt bara kolla på barnen och liksom se dem.
Ja, du säger det lite sporadiskt. Bra jobbat, Olga Cholor. När du tittar på dem. Vi
inte när du inte är där, för det vore weird. Men, men när det bara är vi tre, då, kan jag, liksom, då tar jag mig tid att bara kolla på dem. Alltså jag bara ta in så här, att det håller på, de håller på händer. De håller på händer just nu. Och jag tror att det är för mig en sån grej som, det är väldigt lätt att fastna i det här liksom ekorrhjulet av att så här, all right, men man kommer hem, byter om och sen börjar fundera på vad man ska göra för mat och sen börjar fixa maten. Nej, så klättrar ner. Nej, så ger tillbaka sin leksak och sen fortsätter. Shit, okej, okay, Olga är hemma. Okej, okay, shit, kan jag äta barnen? Ja, men det är klart att äta barnen. Och sen fixa tvätt. Och men att nu så här, försöker jag alltid ta en stund när vi är tillsammans och bara titta på dem och så här, se dem. Och bara så här, ja, men de gör sin grej. Och här får jag stå och vara någon form av weird David Attenborough. Som studerar med, han som säger the giraffe is a graceful animal. It likes to eat leaves. Så sitter jag och kollar på mina barn. Zion is not a graceful animal, but he likes to play with Superman and the Stegosaurus. Zoe likes to... Get down, Zoe! No, Zoe! Get down! You're going to kill yourself! Zoe! Damn you!
Jag skulle säga att jag har alltid tyckt att det är en stor grej att ha barn. Att liksom, jag har ju alltid sett det framför mig på något sätt att så här, när man väl, alltså det här med att bli vuxen har nog skrämt mig. Det här med liksom, när man väl, och det är nog det som gör att jag inte heller vill ha det här, du vet, fasta boendet eller hus i Spanien. Eller det är någonting som binder fast den. Jag har ju alltid känt att jag har varit lite av en fri själ. Att jag skulle vilja ha möjligheten att typ flytta till Australien och börja surfa om jag nu skulle vilja det. Också det här med barn var ju väldigt läskigt för mig, och jag ville ju egentligen inte ha barn just av den anledningen, att jag inte ville liksom binda upp mig vid något. Men sen måste jag säga att du har ju varit en sån himla trygg punkt i det, Kodjo, för att jag tror definitivt att jag, att det här skulle varit en helt annan grej utan dig, såklart. Men att det är liksom, vi balanserar varandra väldigt bra i det. Du är ju den här lugna rösten som lugnar alla mina rädslor och farhågor.
Där kompletterar vi ju varandra väldigt bra, måste jag säga. Om det ska vara någon form av klubb av egen beundran. Men att vi... okay. Ja, men jag tror, nej, men jag tror så här. En av våra, tycker jag, hemligheter eller nycklar till att vi har lyckats är att vi har slutat försöka förändra beteenden hos varandra. Och bara liksom så här, men det här är din styrka, så gör du det. Och det här är min styrka, så gör jag det. Och där vi är svaga så kompletterar man upp och matchar varandra. Liksom.
Och ibland klaga på det.
Ja.
Men du kan klaga på att jag inte... byter på sig i soptunnan.
Ja, ah, och du gör det fel. Jag förstår verkligen inte hur du kan lyckas göra så fel efter 3 år av blöj på sig.
Och sen står du och övervakar mig när jag står och diskar också.
Ja, för du använder fel sida. Hur gör man ens det?
Och jag stör mig på att du är stökig. Ah. Och jag får plocka upp efter dig hela
Varför
tiden.
Varför torkar du inte av bordet för? Jag har torkat typ.
Exakt, men vi kompletterar varandra. Och vi har slutat försöka förändra varandra.
Ja, man får bara acceptera att vissa saker kommer människor aldrig klara av. Och då är det bara hacka i sig och fixa det själv.
Och jag insåg nog också det här med att man aldrig kan bli riktigt redo och bli förälder och att man får ta saker och ting allt eftersom. Och att jag lär mig fortfarande. Det är ju som sagt, alltså jag reflekterar ju väldigt mycket ibland över mitt föräldraskap och hur jag är som mamma. Och det senaste var ju då nu på Naturhistoriska. Men samtidigt så känner jag så här, om man ser till liksom att minska stressen av att hela tiden göra rätt och hela tiden vara perfekt, så tror jag också att saker och ting blir mycket enklare då. Och det tror jag att jag har lärt mig av dig, Kodjo. Och det här med liksom mitt beslut att gå tillbaka till affären och köpa den andra dinosaurien till honom, det var ju för att jag ville ha lugn och ro efter en redan stressig dag på Naturhistoriska, där mina barn sprang det ena åt ett håll, det andra åt ett annat håll, och min kompis som hade sitt barn med sig, hennes dotter var ju perfektion. Alltså hon var ju verkligen så här superlugn, superväl fostrad, och mina barn var bara kaos. Så du vet, och bara lugna, inte lugna, men att liksom bara ha lite peace of mind i bilen, ha glada, nöjda ungar som åkte hem med varsin liten dinosaurie som de i slutändan kanske inte kommer att leka med så himla mycket. Och jag blev 200 kronor fattigare, men så tänkte jag så här, det besöket på Naturhistoriska var ändå gratis. Så win-win for everyone. Och sen hade vi en fin dag efter det. Ja, så man lär sig allt eftersom. Men jag tyckte det var läskigt att bli förälder. Fråga nummer 3. Kring vilka frågor är ni ense i ert föräldraskap och hur hanterar ni det?
Det är vi mot dem.
Precis.
Ja, vi hanterar det genom att alltid gadda ihop oss mot våra barn.
Ja, och sen har inte jag upplevt att vi har bråkat så himla mycket om saker och ting som vi har tyckt olika. Alltså vad gäller barnuppfostran.
Nej, det är mest presentfrågor som kan bli vårt
issue. Ja, som jag. Precis. Jag skämmer ju bort dem.
Ja, och jag vill sätta bromsen.
Precis. Ja. Men sen ibland så skämmer du ju också bort dem. Du skämmer ju bort dem med godis å andra sidan. Du stoppar en choklad i munnen på dem typ, så fort jag vänder ryggen till. Jag
tycker inte att barn ska äta socker.
Ja, men vi...
ja, men godis är ju godis. Det är ju livets sötma.
Sammanfattningsvis så är vi nog ense i alla frågor kring vårt föräldraskap, tror jag. Jag tror inte vi har inte upplevt... Precis, vi har inte upplevt några liksom, diskrepanser däremellan.
Oj,
där kom ett stort ord från mig också.
Varsågod och skriv det.
Fråga nummer 4. Finns det, och det här är nog den frågan som är liksom störst bland de här frågorna egentligen. Finns det en oro för hur rasism och vithetsnorm kan komma att påverka era barn? Och i så fall, finns det strategier för att rusta dem för det?
Inte just nu har jag ingen strategi.
Samtidigt så kan jag tycka så här, du vet, ibland, kommer du ihåg när vi kollade på den, antingen kollade vi på en film, jag kommer inte riktigt ihåg vad scenariot var kring det hela, men så sa du ju så här, fan vad coolt att hon är svart, den här superhjälten, eller fan vad coolt att det är en svart tjej som är med, och då var ju barnen
heter hon Dr. Doolittle.
Nej, det är
Dr. McStuffin.
McStuffin, exakt. Det är en svart flicka som är huvudkaraktären i den här tecknade serien. Och då kom jag ihåg att jag sa så här, men jag tycker inte att vi ska lyfta sånt. Att det spelar ingen roll om hon är svart eller vit. Jag vill inte att mina barn ska se skillnad på folk. Så det tror jag att jag tänker hela tiden, att det är liksom, folk är folk oavsett vad de har för hudfärg, alla människor är lika värda, och att det inte är någonting som, och det kanske är fel, man kanske ska uppmärksamma det, att det finns skillnader och förbereda dem på det som kommer att komma någon gång i deras framtid, men jag vet inte, jag känner att det kanske, jag vet inte vad rätt svar är där egentligen.
Alltså jag, där kanske vi har våra 2%. För att för mig, alltså jag sitter ju inte och säger till Simon, look at that black girl, she's a doctor and it's cool. Utan, för att vi snackar engelska, eller jag snackar engelska med barnen. Men att för mig så är det viktigt att de ska kunna känna att de identifierar sig. Ja, typ, en av de så här bästa så här spontanpresenter som jag fått, det var ju en liten svart docka som jag fick från Nor. När jag haffade henne, när hon hade varit och köpt sorry Nor, men nu hatar jag dig. Hon hade varit och köpt en massa barngrejer, för att hon brukar sitta barnvakt åt barn. Så då gillar hon att ha ett stall med leksaker. Och då hade hon köpt liksom en svart docka. Och det är såna här saker som, jag kan fatta att en majoritet inte behöver tänka på det, för att ja, samhället ser ut som det gör. Och det är ingen kritik mot samhället, men för mig så blir det viktigt, i och med att jag liksom född och uppvuxen i Sverige, att mina barn i alla fall ska kunna känna att de kan identifiera sig med olika figurer och sagor och stories, och kunna känna att det här handlar lika mycket om mig. För att tyvärr så lever vi i ett samhälle där folk gör jättestor skillnad på människor beroende på vart du är ifrån och hur du ser ut och vad du för sexuell läggning och vad fan du än röstar på. Och då är det viktigt för mig att mina barn i alla fall ska kunna känna någon form av koppling till en story eller en berättelse. Det är det som är tacksamt med så här, typ bilar och flygplan och sådana saker, att det är bara en sak. Det är liksom, den har inte en hudfärg, utan det är en fucking bil. Och då kan vem som helst liksom gilla Lightning McQueen.
Precis,
eller
jag håller med dig om det där. Men jag tycker samtidigt inte att det är någonting som man kanske behöver uppmärksamma i så här tidig ålder.
Nej.
Men samtidigt så kan det ju kanske vara bra att förbereda dem på det. Men jag tycker ju också, i vår umgängeskrets, i våra familjer, vi är ju, jag är ju halvrysk, halvirakier. Du är ju från Ghana. Din
Mina
bror...
föräldrar är från Ghana.
Ja, men precis. Du, dina föräldrar är från Ghana. Vi har sjukt många olika kulturer och...
Turkiskt, kurdiskt,
ja, och
iransk,
människor i vår vänskapskrets. Så jag tycker ändå att våra barn... Alltså, de blir ju inte utsatta för en massa olika kulturer. Men de ser ju och de kan relatera till så många olika människor. Och därför tycker inte jag, till exempel, när min pappa ger Zoe en docka som är blond och blåögd, så tycker inte jag att det är så, nej, men hon ska inte leka med några dockor som inte ser ut som henne, utan min mamma var ju blond och blåögd. Förstår du? Så jag tycker ändå att de kan relatera till så många olika människor och kulturer, och det tycker jag är liksom är styrkan i vår närhet.
Ja, och
de människor som vi har i vår närhet.
Ja, och jag känner nog att det viktigaste i slutändan för mig med våra barn är att jag hoppas att vi lyckas ge dem en jävligt stark egen identitet. Att du behöver liksom, för att för mig när jag växte upp, det var den stora frågan, och det kanske det är för många idag, var liksom, är du svensk? Är du utländsk? Är du invandrare? Är du inte invandrare? Att så här, någonstans kunna landa i ett så här, men du är du. Du behöver inte vara någonting annat än dig själv. Det räcker liksom, gott och väl. Och det är det jag hoppas att de får med sig.
Sista frågan. Små barn, små problem. Stora barn, stora problem, sägs det. Vad ser ni fram emot eller bävar för i tonåren?
Jag ser fram emot att de kan klä på sig själva
äta själva.
Det är det jag ser mest fram emot. Lite faktiskt fucking independent. Klara av saker själva. Det ser jag fram emot. Jag ser fram emot att de bara går och väljer sina egna kläder. Det ser jag fram emot jättemycket.
Vad bäver du inför då?
Att sitta uppe, eller för sig. Jag bäver inför det, men jag är också lite supertaggad på det. Att sitta nedsläckt i vardagsrummet. Och sen öppnas dörren och då klick, tänder jag. Aha, motherfucker. Varför går jag hemma så sent för? Och sådana grejer. Det är det jag
och
orolig
att Zoe börjar ta hem killar. Eller att Zion börjar ta hem tjejer.
Ingen ska ta hem någon.
Okej.
Okay.
Men då vet vi inte vart de är när de gör grejer.
Jo, men de kan vara hemma hos oss utan någon. Med öppen dörr. Du vet den där. Ja. Umgås. Men dörren ska vara öppen.
De får aldrig gå ut.
Ja, ni behöver inte ha dörren stängd. Ni kan ha dörren öppna allihopa.
Jag ser fram emot de personer som de kommer bli. Jag ser fram emot hur vår relation kommer utvecklas. Jag ser fram emot livet och framtiden och vår familj. Jag vill ju addera fler människor till den här familjen. Jag tycker att vi har något underbart på gång faktiskt. Vår gemenskap, vår familj, det är vår styrka, det är min trygga plats. Och det är det bästa som finns i mitt liv och det är det bästa som har hänt mig. Så jag ser verkligen fram emot att bli 70 år gammal när de här barnen kommer med sina barn. Jag ser i alla fall fram emot framtiden, hur vår relation kommer att utvecklas och hur, vart vår familj kommer vara om 10 år. Det jag bävar inför, det är ju det här, du vet, konflikterna som kommer i tonåren. Zoe, om hon är ute och ränner någonstans. Jag var ju tonåring själv, jag var ju lite vild. Inte så mycket fram emot det. Se inte fram emot att Zion kommer vara ute på kvällarna. Och att jag liksom inte riktigt har kontroll över vad han gör eller vem han är med. Eller, ja.
Men jag kommer sitta där i mörkret med dig, älskling.
Vad bra. Vi kan sitta i mörkret och hålla hand.
Och vara arga, tagga varandra. I utskällningen. Okej, jag säger det här. Och sen skriker du. Men sen skriker jag.
Ja.
Sista frågan och den viktigaste frågan.
Vad ska vi göra nu?
Ja, jag är klar.
Du är klar med den här podden?
Jag är klar med den här podden.
Är du verkligen det?
Ja. Ja, jag tror nog det.
Men du kommer nog göra något inspel någon gång?
Jag kommer nog göra något inspel, men min delaktighet i det här kommer inte vara lika ständig.
Jag förstår.
Kommer det bli en säsong 2 av podden?
Det kommer bli en säsong 2 av podden.
Ska vi lämna det där som en liten teaser? Så får man se hur och var det utvecklar sig.
Jag tycker att vi gör det. Mm. Det kommer bli en säsong 2. Yep. Mer än så säger vi inte.
Men tack för den här gången, hörni. Och kom ihåg att dela mer av podden till era vänner och kompisar och nära och kära.
Precis, för den kommer ju leva kvar där ute.
Ja. Ha? Och det finns en bok vi har skrivit också.
Ja, köp boken. Tack för oss.
Hejdå.
Hejdå.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.